Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej och välkomna till Keeping Up med Jenny och
Malin. Hej!
Woop woop!
Woop woop! Det var liksom skräckblandad förtjusning. Det har ju varit lov här och Bella har inte haft så kul. Vi har försökt jobba och Sigge varit jättesjuk i influensan. Han är ju typ aldrig sjuk. Så det var ju också något nytt. Liksom.
Influensan är ju, man pratar, jag kommer ihåg när man växte upp, känns som att man pratar alltid om influensan. Och har han fått influensan och jag har influensan och sådär. Men faktum är att det var nog väldigt, frågan är om man någon gång har haft influensan. För det är så ofta får man ju inte den. Jag fick ju den för 2 år sedan. Och var så sjuk. Alltså Malin, man blir så sjuk av influensan. Man ligger i superhög feber i över en vecka. Och jag kommer ihåg att 2 veckor efteråt så kände jag mig så svag i kroppen. Så jag tänkte att det liksom var något fel på mig. För jag var liksom inte tillbaka. Det är nog en månad innan man är helt tillbaka.
Nej men alltså Sigge har varit så tråkig, Jenny. Alltså jag har känt mig typ som ensamstående. Alltså, och han har verkligen varit som en sketch på Man Cold. Alltså, stämmer du vet?
Oh, nej.
Och jag, jo, men jag har inte ens
det är kunnat... nu du ska få dåligt samvete då för att jag säger det här. För du...
ja.
Nej, du har liksom sparkat lite på någon skärp till dig.
Nej, men så tur har jag fattat. Vi har typ känt på honom på natten. Jag har fattat hur sjuk han har varit. Så jag har faktiskt varit så snäll. Jag typ tyckte själv, du vet man själv tycker man är snäll. Man bara, älskling, vill du ha något lite kallt för din hals? Alltså jag har varit så snäll. För jag har typ nästan varit orolig. För han är aldrig sjuk.
Nej.
Ja, i alla fall. Det har ju gjort att Bellan har haft ganska tråkigt. För jag har jobbat, Sigge har varit sjuk. Han har försökt jobba här hemma. Och vår barnvakt som skulle ha hjälpt till den här veckan. Hon är också ligger i influensan.
Oh, nej.
Och vi har bara henne här. Vi har inte liksom etablerat så många liksom kontakter.
Nej.
Men i alla fall, då kom jag in i min garderob igår. Och då hade Bell börjat... Hon såg något skitprogram på tv häromdagen eftersom hon har kollat på extremt mycket tv den här veckan. Och då hade hon sett
och att... får broma fritt då. Det är därför du kommer in i garderob. Alltså det...
det har sappats hejvilt. Alltså, det är typ så här, mamma, får jag se Botch? Eller vad fan heter den där?
Om... Botched? Nej, och den med alla...
med plastikoperationer.
Plastikoperationerna som har
jag
gått bara, fel.
Vad är det? Jag bara, ja men se. Och så kommer jag in och så bara, men gud vad tittar du på? Hon bara, men du sa ju, det är botched. Alltså, eller vad fan heter den typ där?
Åh gud, vilket sjukt program.
Ja, det är så
på.
Sjukt. Det är 2 liksom plastikkirurger i Beverly Hills som opererar om saker som har gått fel. Det har alltså min dotter suttit och tittat på. Jag hade inte
räddade,
det.
Och det är ju, de har ju verkligen liksom kastat alltså riktiga, nu ska man inte säga så, men kan vi kalla dem för freaks, alltså det är folk som har gjort så extrema operationer som har gått så fel. Det är ju folk som har liksom velat operera sig till alltså anka typ. Alltså det liksom blir helt tokigt och så ska de fixa till det då.
My nose is actually more crooked now than it was prior to that procedure.
Your septum
wow,
to
that is so crooked.
Ooh, he's got oh. How did we miss this?
I've had 7 procedures to look like Madonna.
Yes.
I feel like Frankenstein.
They're cow udders.
My coochie is on my stomach.
I had pig skin implanted into my body. I'm half a pig.
Nej men jag kommer in då ser jag liksom hur de i närbild skär upp en rumpa som är 10 gånger större än Kardashian så det bara väller ut massa silikon.
Och nej men sluta!
Då har hon liksom gjort en rumpförstoring som är helt sinnessjuk och det här är liksom min dotter som inte tittar på 8 år. Alltså jag känner mig som den sämsta mamma på jorden, Jenny.
Men ändå, det finns så mycket sjuka plastikoperationer som folk har gjort. Och det här är ju människor som har gått till jättekonstiga läkare då, som för det första då inte har någon moralisk kompass alls utan gör vad som helst då. Och också gör det dåligt dessutom. Då kommer jag tänka på för något år sedan så var det ju en läkare, alltså ingen riktig läkare såklart, men någon som utgav sig för att vara plastikkirurg nere i Florida någonstans, som gjorde just rumpor och sånt där som var väldigt poppis, men av cement, Malin.
MS.
Jo, på riktigt.
Den sitter.
Så det var ju flera bra. Som dog, och det var någon som liksom blev sjuk och blev räddad, och det var ju liksom värsta skriverierna. De gjorde liksom vad som helst. Hon satt hemma och liksom bara tryckte in en slang i rumpan och bara pumpade in cement.
Nej, men alltså, snacka om att fast rumpa.
Ja, förstår du. Så sjukt ändå. Ah,
nej, men Jenny, det är sjukt. Det är exakt det här det handlar om ju. Alla som har gått till så här fuskbygget typ, fast på kroppen. Ja. Och det var ju... Nej, men det var ett helt vidrigt program. Och sen ska de också vara änglar som också jätteopererar själva, de här två kirurgerna som är 55 bast men är jätteopererade.
Mm. Och han typ brukade ju vara gift. Han brukade ju vara gift. Den ena brukar vara gift med en av Real Housewives of Beverly Hills som var med i några säsonger. Och han var med där också. Det är ju så han blev känd från början, tror jag, och fick till den här showen. Hon äger något basketlag och sen äger hon MGM Grand eller något sånt där i Vegas och har massa pengar.
Ja, just det. Ja, just det, just det. Han var också någon karaktär där. Jag kände att vi har bott här några månader nu. Jag ska inte räkna det öppet. Jag lovar, Jenny. Men... Ja. Våran son går ju på Beverly Hills High School, och han, då berättade han då, för då började vi prata om att Bella hade råkat se det här, och hon var ju lite rädd och behövde ju en förklaring och jada, jada. Och jag bad om ursäkt, och då så säger han så här, men jag har två tjejer i klassen som har gjort nose jobs, alltså de är 15-16 år, Jenny. Så att han, det är inga konstigheter där. Och då fick jag så här, här har man pumpat i hennes svenska värderingar, kämpat med feminism och könsroller, och du vet, jag minns ju när hon var liten att man inte ville ge de värsta Barbie-dockorna. Jag har verkligen ändå försökt. Det känns som allt jag har byggt upp i den här tjejen på 7 år är helt raserat sedan jag flyttade hit. Alltså, det är över för mig nu.
Det går fort.
Det gick fort. Det är mycket att förklara.
Men det behöver inte raseras. Det finns ju fortfarande hos dig allt här. Det är klart att det är kvar, Malin.
Nej, men jag är också förstörd.
Nej. Du kollar också på bort.
Ja, men ja, det är mitt bästa program. Nej, men vadå? Jag bara säger att hon blir inte bara påverkad av mig. Alltså, det är ju allt annat runt omkring. Allt annat, det är hennes brorsa som har det. Det är liksom hennes kompisar. I alla fall, så kom jag in i då garderoben, min garderob. Då hade Bell suttit och sett något program förutom det här då om Sweet 16. Att man får en fest när man fyller 16 och då får man önska sig något. Då hade hon skrivit lappar på mina high heels att hon vill ha dem när hon... under hennes Sweet 16, för hon tycker de är så roliga att gå i, så hon brukar skoja med dem. Men du vet, jag tog ju det jätteallvarligt, jag blev liksom så här full i skratt, men ändå lite så här, men vad fan, det här är helt sjukt.
Ja, men du kopplar ju direkt ihop det här med det här dåliga samvetet du kände från att hon satt och tittade på Botched.
Exakt, det känner inte behöver vara det. Och
nu så går det ut för, nu händer allt. Men det kommer jag ihåg att jag gjorde med min mammas skor också. Och vad jag, alltså kläder överhuvudtaget, klädde upp mig och klädde ut mig och ville bli vuxen och gå runt i klackar.
Jo, men du visste inte att det fanns cementrumpor när du var 8.
Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså, det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså, nu måste det finns preferenser, så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är det som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt. Och det är skitbra för förälder, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag superfin. Varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minne blott, men det är ju inte t-shirt-läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Jag läste i alla fall, det var ändå intressant, för att MeToo, det har kommit massa sidorörelser såklart av det. Och i Japan så har det ju det här året varit väldigt mycket skriverier kring couture. Har du hört talas om det? Det är ju det japanska kvinnor, för där är ju mer eller mindre lag på att kvinnor ska bära heels i nästan alla offentliga yrken. Och då var det en kvinna som jobbade i någon slags, jag vet inte om det var en begravningsbyrå, och skulle stå i receptionen där under 10 timmar och var tvingad att bära 7 centimeters klack en hel dag. Och hon var så här, jag pallar inte och jag behöver de här pengarna för mina barn, men jag kan inte jobba igen. Och gick till sin chef och bara, imorgon kommer jag komma in med sneakers. Och då var han så här, kommer du in i sneakers imorgon så då jobbar du inte här längre. Hur sjukt.
Det är faktiskt helt sinnessjukt.
Hon kom in i sneakers i alla fall. Och sen fick hon sparken. Och efter det så startade hon då det virala uppropet. Hashtag Q2. Och fick över 20 000 underskrifter på bara några timmar. Från japanska kvinnor som bara ansåg att det var så könsdiskriminerande. Och att alla måste kunna få arbeta utan onödiga påfrestningar såklart. Då, vet du, då gick japanska arbetsmarknadsministern ut, jag vet inte vad han heter, men sa att högklackade skor är nödvändigt och lämpligt för kvinnliga anställda. Det är alltså en minister. Alltså tänk om en svensk minister, du förstår.
Jag vet inte om du minns Cannes filmfestival, det här var några år sedan, det var 5 år sedan tror jag. Då var det ju värsta grejen, för att det var någon screening av någon film. Och man var tvungen att ha på sig högklackat. För det var några kvinnor som kom med flats. Och det blev alltså en sån kontrovers. Och sån debatt efteråt. Och då vet jag. Samma år var det väl Emily Blunt. Hon vägrade. Jag vet inte om hon vägrade gå röda mattan eller något sånt där. Eller hon sa i alla fall att alla borde. Everyone should wear flats, to be honest. We shouldn't wear high heels at all. That's very disappointing just when you kind of think there are these new waves of equality. Och då blev ju plötsligt i Hollywood hela, det här blev ju liksom en politisk grej. Folk började uttala sig, och ända sedan dess då så är det ju alltid någon kvinna på Cannes filmfestival som vägrar ha på sig höga klackar. Jag tror i år var det väl Kristen Stewart såklart.
Ja, det var ju det.
Hon tog av sig och gick barfota in och sådär just för sakens skull. Och det låter ju så dumt. Det låter som en sån liten grej, men det är det ju faktiskt inte. Det betyder ändå någonting. Och detta har nog ändå fått lite effekt i Hollywood. Så nu i år läste jag en artikel i Hollywood Reporter, som ju är nyhetsmagasinet där.
Du menar det dagliga nyhetsmagasinet?
Ja, exakt. Precis.
Där man läser till frukost.
Men då var det tydligen 12% färre höga klackar som såldes förra året. Det är ändå en ganska markant skillnad. Medans kvinnliga sneakers, alltså sneakers för kvinnor, gick upp 37% i försäljning. Men det är liksom, det handlar inte bara om fötterna. Jag läser någon artikel här nu där det är en läkare som har uttalat sig och så, som säger att från liksom ett egentligen så ska hela kroppen då vara aligned. We're looking for the body to be centered from head to toe. High heels put the foot at an angle and pull muscles and joints out of alignment. So the effects aren't limited to the feet. Och då pratar han om att man får low back, neck and shoulder pain. Att allting, hela liksom, kroppen står i en konstig vinkel. Man får liksom ont överallt egentligen.
Jag blir ändå sugen nu på ett par snygga.
Det här slog ju ner som en nyhet nu i veckan här. Att Meghan och Harry, de abdikerar.
De abdikerar, precis. Men det roliga är ju att amerikanerna nästan blivit helt... Det har varit konstiga dagar, kan jag tycka, för att det har ju... TV-nyheterna har ju liksom sappat mellan, blir det världskrig? Eller ska Meghan flytta hem / Kanada? Det blir liksom så här... Ja, det är väldigt
vågspel. Men är det kanske därför
nu
också det blir lite extra stort då? Just på grund av den här frågan, blir det världskrig, så behöver vi fokusera på något helt annat.
Ja, men de hoppar ju så otroligt mellan de här två ämnena nu liksom. För att jag tror att det var ganska stort för amerikanerna, som du sa, är så fascinerade över Europa. Och det är så positivt inställda då att för första gången få en amerikan in i brittiska kungahuset. Mm. Så att lika stor skandal, att det är skandal i England, det förstår man ju. För de är ju tok-royalister, men här det har ju ändå, jag har skrattat åt alla republikaner som liksom tar det här som det värsta som har hänt. Det är nästan värre än Ebba von Sydow.
Chocken! Vad var det hon skrev på semestern? Vi har det bra, men chocken ändå. Hur har drottningen det? Och vad sysslar Meghan och Harry med? Vad verkligen en överraskning? Bloggar om detta, förklaringen och den verkligt stora chocken.
Ja, men då måste vi nästan kolla på förklaringen.
Jag har gått in och läst och det är ju väldigt, den är väldigt uppdaterad, hennes blogg, och det är utförliga texter och många källor hon använder och sådär. Hon är, ja, men hon kan sin skit, kan man säga. Och då är hon ju väldigt upprörd då, speciellt då precis när nyheten slog ner. Och då skrev hon, kan inte låta bli att tänka, hur vågar de? Och känna ett styng av att något inte gått helt rätt till här. Att detta var ett förhastat beslut som uppenbarligen inte är förankrat med hovet. Kunde de inte ta detta i lugn och ro med 93-åriga drottningen? Som trots allt haft några, tja, som hon själv uttryckte det i sitt jultal, bumpy månader. Med hela den fruktansvärda härvan kring prins Andrew. Vad jag tycker är fantastiskt är att Ebba är så otroligt, hon bryr sig verkligen om det här, förstår man när man läser. Sen har hon ju också inställningen att det ska skötas på ett speciellt sätt. Det är lite som att man har inte armbågarna på bordet, man sitter rak i ryggen och där man, alltså, det är en
hon viss... är lite det är lite ribbing det här.
Ja, ja, men det är lite ribbing över det, det är det verkligen. Men det kanske, om man nu ska ha ett hov, då är det väl det måste vara på något
Gud,
sätt.
Ja, då måste man ju spela med på de här reglerna, det är därför det är så sjukt. Ja.
Ja, det är ju det.
Ja.
Jag tycker ju att det är...
Jag är jätteglad, jag tycker det är fantastiskt.
Jag är så glad. Jag tycker att,
det är
jag
så tror mysigt att, och härligt.
Det är så mysigt, men de har ju vunnit jättemycket på det här såklart.
Ja.
Alltså de är moderna människor, de sätter kärleken framför liksom en jävla dum gammal tradition.
Gud,
ja. De är... Alltså det är ju någonting snyggt med alltihop. Sist någon abdikerade, det var väl också då för 1936 läste jag att det var.
Mm, mm. Vad läste du det
filmen
på Ebbas blogg?
Nej. Nej. Nej, men det var ju den här filmen. Var det inte, var det Madonna tror jag som spelade Wallis Simpson, heter hon väl.
Mm, just det.
Hon var ju då amerikan, skild sedan jag tror en eller kanske till och med två gånger tidigare. Och detta var ju liksom inte passande då. Och då valde han ändå henne framför tronen, abdikerade och gift sig med henne. Så att det har ju hänt en gång tidigare.
Precis, men det är konstigt att det inte har hänt mer. Jag menar, det här kom ju ut samma dag. Dels hade startat en ny sajt och gör den här announcement. Mm. Att vi kliver av de royalistiska uppdragen. Vi ska flytta till Nordamerika. De vill flytta tillbaka till Kanada där hon bland annat bodde och när hon spelade in Suits liksom. Och det måste vara extra provocerande då, för de var ju där vid julen, måste ju haft så trevligt, och jag tror att de måste ju bara, men gud, vad sitter vi i något konstigt palats i England där det regnar, vi kan typ så här hus i Malibu, bo i så här Kanada. De vill ju försörja sig själva.
Ja, men det är väl klart att man vill göra det. Det är klart att man vill vara en modern människa. Förstår du, sitta och dricka te liksom, i Buckingham Palace?
Nej, men förstår du då för William och Kate? Jag fattar att det är en grej. Mm. Att de känner ju någonstans... Alltså för de har ju tänkt, nu gör vi fyra där ihop typ.
Tror du?
Alltså, nej, men, inte, men de har ju varandra om de ska gå på de här tråkiga grejerna. Klippa olika saker, vara representatör... Alltså representanter, förstår jag provocerande när lillbrorsan bara, nej, vi drar till Nordamerika, vi avsäger oss allt, vi kommer försörja oss själva.
Mm. Vi slipper det här, vi vill inte.
Ja, vi vill inte.
Och plus att de verkar väldigt olyckliga, är det inte så? Det går väl en massa rykten om att han har haft någon relation med hennes bästa kompis.
Ja, nu, alltså William. Så mycket kan jag inte om kungligt skvaller. Jag kan inte bekräfta.
Jo, ja. Jo, men det här har väl varit då, de kallar det väl någonting, tror jag, att brittiska pressen får inte skriva om kungligt skvaller. De har liksom någon tyst liksom, överenskommelse om det här. Så att detta har ju liksom inte skrivits om någonstans. Men så tror jag det var den här vidriga Piers Morgan som också ute, alltså jag förstår inte vad han, alltså du måste sluta vara ute och svinga, den gamla gubbe, vem fan bryr sig?
Han dyker upp överallt.
Men han hade skrivit någonting om den här affären och så hade han fått radera det sen då. Han är ju gammal skvalljournalist, så det är väl sånt där han håller på med.
Men han verkar ju leva för det här.
Ja, precis. Han bröt denna liksom överenskommelsen, skrev någonting om det och så fick han ta bort det sen ändå efter några påtryckningar. Så man vet inte om det är sant eller inte, men det sägs att de har en relation.
Ja, men jag tror så att någonting har ju hänt. Det har ju varit jättemycket spekulationer under flera månader att bröderna har bråkat, men jag tror det stora bråket är...
Bland annat om det här då. Att Harry tycker att William ska sluta bete sig som sin pappa.
Exakt. Och så tror jag också att Harry verkar ju mer cool, självständig, typisk lillebrorsa liksom. Mm. Och så träffar en tjej som är några år äldre, ascool amerikan, haft en egen karriär, tjänat egna pengar. Hon var ju så här feminist. Alltså du har sett gamla så här intervjuer med henne när hon kritiserar Trump. Och, alltså hon var ju en sån ganska helt cool tjej liksom.
Mm, exakt.
Som såklart också glad för att komma in i kungahuset. Men att hon nu efter 18 månader efter det här jättestora bröllopet, hon har redan tröttnat. Man fattar ju att hon skulle göra det, men jag trodde det skulle ta 5 år.
Ja, men också att han har tröttnat, det tycker jag är så otroligt
det är så
härligt, för han har varit ute och försvarat henne, för det har ju också varit rasistiska påhopp och all möjlig skit hon har fått utstå. Det är klart som fan att det inte är roligt att sitta där.
Nej, men du såg ju den där intervjun när hon typ började gråta bara för det var någon journalist som bara, men gud, ärligt, hur jobbigt har det varit egentligen att få barn och vara i den här mediekarusellen? Och då började hon gråta. Hon bara, tack för att du ställer den här frågan. Det är ingen som har frågat mig hur jag har det.
Nej.
Meghan Markle gets emotional over the scrutiny she's been under from the media in a preview of an ITV news documentary that will air Sunday night. Meghan talks about how difficult it has been and Harry talks about how constant media attention still reminds him of what happened to his mom.
I would say, look, any woman, when they're, especially when they're pregnant, you're really vulnerable. And so that was made really challenging. And then when you have a newborn, you know,
It's a long time ago, but I remember,
You know, and especially as a woman, it's a lot. So you add this on top of just trying to be a new mom or trying to be a newlywed, I guess, and also thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay.
Nej, jag tror att det här skakar om. Oh. Det är en skilsmässa, men det är också, jag fattar, det är ju jävligt pissigt för monarkin, för liksom, om alla ska avsäga sig sina uppdrag, det är klart att det urvattnar monarkin i längden liksom. Varför har vi den ens, såklart?
Nej, men det är väl exakt det som är, varför har vi den? Det fyller ju ingen funktion längre, vi är väl ändå modernare än så här.
Men britterna är ju tokiga också, för att Meghan och Harry, de vill ju inte bo kvar på palatset, så de har ju fått nu, jag kommer inte ihåg, vi får kolla upp det, men de har ju en stuga de har hållit på, stuga, absolut inte stuga, typ såhär.
Är det som våran stuga?
3000, nej, men det är hur jävla stor.
Det är 60 kvadrat någonstans.
Ja, exakt, som de har renoverat nu, för jag vet inte, typ 200 miljoner skattepengar. Så att det här har ju varit liksom, det är andra ramaskriet, att de bara, men gud, de har kostat så mycket pengar det här bröllopet, och nu säger de att de ska betala allt själva. Klart att de kan tjäna pengar, de är fortfarande überkända och royals liksom.
Deras karriärer kommer ju verkligen att lyfta från det här, för förstår du, nu är de ju, folk kommer älska dem så mycket att de lämnar det här livet och hellre vill klara sig själva, så de har ju momentum, minst sagt. Det är klart att de kommer tjäna hur mycket pengar som helst. Hon kommer ju få vilken roll hon vill. Det är ju liksom, nu är hon ju, hon kanske inte är liksom kunglighet bokstavligt talat längre, men hon är ju, kommer ju vara det i Hollywood. Kommer
ju gud, här i Hollywood, du vet ju, de älskar henne på ett sjukt sätt.
Ja.
Nej, men du förstår ju att de gick också ut med det här på Kates födelsedag. Jag sa ju det innan, hon fyllde 38 då i förrgår.
Mm.
Så att de är ju så sura nu, Jenny. Alltså det är stålig stämningen i slottet. Alltså, du fattar ju. Nej, jag tycker det här är skitkul.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Delunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
När jag växte upp, då var vi en powerfamilj som bodde i Tormodens gamla våning på Östermalm.
Igår var det premiär på Äkta Billgrens på SVT Play.
Vi var alla samlade och allt kändes bara så härligt. Nu är de skilda. Jag har blivit vuxen och försökt skapa mina egna fotavtryck.
De nominerade för bästa kostym är...
Jag har jobbat som programledare, inredare och de senaste 10 åren som bloggare.
På något sätt så förstår vi ju varandras intresse för halvfula, fina saker.
Ja, så här har ni oss. En egen men mysig kulturfamilj skulle jag säga. Men vem är jag att bedöma? Det överlåter jag till dig.
Jag såg faktiskt detta också. Ja. Jag såg 3 avsnitt.
Mm. Och det är då en reality-serie som följer Ernst och Helene Billgren som var gifta under 30 år, ett konstnärspar som är, ja, de är väl det kändaste konstnärsparet vi har haft i Sverige, eller har.
Framförallt han är väl väldigt stor. Jag tror att hans konst säljer för uppemot 500 000.
Men huvudrollen i den här är ju då Elsa Billgren som är, hon kallar sig själv influencer. Och vad ska man säga, det började med då att hon likt Carrie Bradshaw sitter och skriver
exakt
blogginlägg.
Vilken otroligt gammal alltså så här, take på det här. Att hon ska sitta
hon
där och skriva.
Så.
Och så började det då med att hon berättar. I min familj har jag en pappa som, ja, och så sitter hon och skriver då och sen går det in i scenen. Otroligt gammalt.
Ja, det är det ju. Hon har ju då haft blogglägg, varit influencer. Hon vann ju till och med på Ellegalan som också är med i det här första avsnittet. Årets influencerpris. Vad är det för pris egentligen?
Man har då influerat jättemycket. Eller? Jag vet inte vad det är för kriterier som fylls i. Men influencer då är ju någon som man... ja, blir influerad av, som man tycker är intressant på något sätt då.
Ja, men Elsa har ju skrivit en, bra tycker jag, läser ju inte så mycket bloggar och ibland kikar man in där. Men hon har skrivit en blogg hon nått på med över 10 år kanske, eller något sånt. På L. Och nu har ju också en vintageförsäljning av bröllopskläder som hon hyr ut.
Just det.
Och sen så gör hon ju väldigt mycket. Jag minns att när jag jobbade som projektledare för något varumärke, minns inte vilket det var, men vi skulle göra ett matlagningsprogram för en kund i 8 delar med stora profiler. Då var Elsa Billgren en av dem. Och du minns ju att hon var nästan en av de 8 profilerna som kom då under den här veckan. Vi spelade in en om dagen. Och sen hade man en hel dag och hon skulle laga mat i studion och hon skulle prata om varumärket och det var ju massa. Så var väldigt, jag slog så att när hon kom så kommer hon då i den här alltid till klänningen, vintage. Hon har ju väldigt specifik stil liksom.
Hon har, det är ju egentligen en typ av klänning alltid.
Ja, det är det. Lyx, men hon är väl liksom, hon liksom lite lyxbohem skulle man nästan kunna säga. I den här tv-serien
det är 50-tal så... verkligen också. Allting är väl väldigt 50-talsinspirerat.
Ja, det är 50-talsinspirerat. Men det slogs av som också, det ska bli intressant att se den här tv-serien, att hon ändå var väldigt kavat, hon var väldigt duktig, hon var väldigt närvarande, hon visste vad hon ville. Så jag tyckte hon var väldigt charmig.
Mm. Men jag tror att hon jobbar ju väldigt hårt, får man ju säga. Jag tror att hon anstränger sig verkligen och uppdaterar mycket och lägger ner mycket jobb på att det ska vara intressant och faktiskt, ja, men kanske på riktigt inspirera.
Nej, men det måste ju ändå vara svårt att vara konstnärsbarn, som hon säger, för att hennes föräldrar är ju både offentliga, och särskilt Ernst Billgren. Han är väl en av liksom mest offentliga konstnärer vi har, eftersom han också gör olika typer av konst. De har ställt ut på Liljevalchs och säljer på Bukowski. Alltså det är ju, den här familjen har man ju följt lite, så det var kul ändå. Jag tycker om konceptet och ser det liksom.
Du gillar den?
Ja, alltså jag såg bara första avsnittet. Men jag tycker alltid det är intressant att se, alltså hur blir barn som har vuxit upp med konstnärer? För det är ju speciellt alltså. Och de här är ju extremt speciella. Alltså jag minns att jag var på 50-årsfest där Ernst Billgren, när Felix Herngren fyllde 50, så hade han ju en stor fest. Och då skulle Ernst Billgren gå upp och hålla tal. Vet du vad hans tal var?
Nej,
gissa.
Vad var det?
Han gick upp och målade en tavla IRL. Och så gav han den.
Här Felix. Får du.
Ja, det tog ju typ. Då kände jag liksom två saker på ett sätt. Fan vad nice att ha en sån tydlig talang som man ändå kan gå upp och bara... Här får du, och så ger man bort. Ja, det är väl värda, som du säger, 250 000.
Alltså. Men det är ju, det är också intressant tycker jag att han gjorde det, för att i första avsnittet där så visar ju hon sin lägenhet hon har i Stockholm. Och så pekar hon då på en tavla som hänger i köket, och så säger hon, och det här är ju då såklart pappas konst, för man är ju konstnärsbarn, så då har man sina föräldrars konst, och det här är ju inte en riktig tavla, utan alltså det är ju ett print. Han skulle aldrig ge mig en riktig tavla, säger hon.
Ja, det var verkligen märkligt.
Det var otroligt,
men det var det jag slogs
snålt av en pappa att inte ge sitt eget. Alltså det som slår mig när jag ser den här serien är ju att Elsa är ju, känns ju som att hon är den som är drivande i att göra serien överhuvudtaget. De andra två då, föräldrarna, ska ju verka som att de inte alls är intresserade av det, vilket inte stämmer. För det är klart att de är ju, verkar ju vara människor som verkligen vill synas. Så de vill ju också göra den här serien.
Ja, det är ju så.
Men det är på Elsas initiativ. Jag misstänker att det har varit så att hon har vuxit upp med två föräldrar som har varit väldigt fulla av sig själva. Och för att hon ska bli sedd, då ska hon... alltså uppträda på något sätt.
Nej, men att vara konstnär är ju, eller det vet man själv, men jag har många konstnärsvänner, man är ju väldigt uppe i sig själv och sitt projekt, och det betyder ju oftast nästan allt. Alltså det går före allt, det går före familjen, det går före ens barn. Det beror på såklart hur dedikerad man är, men det känns som att det här paret har säkert levt för sin konst väldigt, väldigt mycket. Och det visar de ju, de åkte ju hem till då Elsa, för det är ju också... Hon bor ju i någon så här supersöt lägenhet på Söder. Och har dukat upp då med så här vintage porslin. Och så står hon i någon så här gullig vintage klänning liksom.
Allt ser perfekt ut.
Så ska hon ta kort på maten innan hon sätter sig. Alltså hon är ju liksom... Sen kan jag gilla att hon bjussar på det. Alltså influensens...
Ja, det är
som man kallar ytlighet. Ja, nej, det är inget hon skäms för, utan hon är så här, det här, hon tar det på riktigt, det här är mitt yrke, och det är ju ett yrke lika gott som någonting annat.
Men det är ju faktiskt det, för det ska man faktiskt tänka på, att många av de här influencersarna, vilket vi väl alla, alltså det är ju du också lite, eller? Och det är ju jag med.
Jag har precis influerat att inte ha heels. Jag skojar.
Nej, men alltså så mycket jobb som läggs ner på att klä upp sig och ta bilder, och det ska behandlas, och de ska ut, och det ska länkas och hit och dit, och man ska ha följare, och herregud, och upp och ner, och nu förlorar man två och nu vann man 10. Alltså det är väldigt mycket att hålla reda på. Alltså det är en kamp såklart som ändå inte känns som det är på riktigt, och det är en liksom sign of our times. Hennes mamma säger i något sorts litet, hon är något, pratar in i kameran. Och då pratar hon, ja, och då pratar hon om att det är så härligt nu att barnen har blivit större, så att man kan ha en riktig relation med dem. Och det tycker jag ändå var talande på något sätt. För att hon har nog kanske inte tyckt om då, när det var liksom byta blöjor och liksom sådär. Och sen pratar Elsa även om då att när hon var liten var det inte att de gjorde några roliga grejer. De åkte inte på semester, de satt mest bara hemma. Det var liksom inga planerade grejer.
Du får vibben att hon har varit lite undanskuffad, men väldigt älskad. Men att hon, ja, med ett klassiskt konstnärsbarn som fått liksom leva med föräldrarnas villkor. Mm. Alltså och hänga med på deras grejer snarare än tvärtom liksom. Mm.
Men man kan ju också vända på det om man ändå tänker på då Elsa och som pratar om familjen, hon pratar om sin mamma, hon pratar om sin pappa, hon vill verkligen att alla ska vara tillsammans och man ska vara en stor bullig familj. Varken Helene eller Ernst pratar ju om Elsa.
Nej,
deras när det handlar om dem, då handlar det bara om dem och deras konst. Och sen är det kanske då någon synk någon gång när de har försökt trycka in att vi behöver säga någonting om Elsa, så gör de det. Förstår jag menar, det är ju inte...
Nej, men nu var det ju kameror där och jag förstår ju, men hon hade ju någon födelsedags... Hon har ju också en yngre broder som heter Sigge.
Mm.
Och i programmet så, vad heter det... Så säger hon, då fyller han år och då är Ernst och Helena, mamma och pappa där också. Och firar honom och då säger Elsa så här, men kan du inte berätta hur du var när Sigge föddes? Det är alltid kul när någon fyller år att höra liksom om förlossningsberättelsen.
Mm.
Ja, då berättar ju Ernst lite... Ja, nej, jag var ju på en konstresa då i Australien. Jag fick ju ett fax där det stod It's a boy. Och då fattar man ju liksom, han måste ju ha dragit då när hon var typ 9:e månaden.
Ja.
Alltså, och liksom ja, på den tiden.
Då är det utställning, då är det rävar.
Ja, men man lever för konsten, så är det ju verkligen. Mm. Samtidigt kan jag tycka så här, Wahlgrens värld som är så stort och det är så här hittepå och man vet att de är jätteduktiga och Bianca är absolut skärmig. Men hon vet ju, det här är bra tv, det här är bra tv och nu säger jag det här, det är knasigt. Hoho, nu säger jag det här. Oh,
tillrättalagt.
Nu så här tjafsar jag med mamma och det är så spännande att jag säger fuck.
Jag har faktiskt inte sett det så jag kan inte uttala mig, men har inte det också att göra med att jag har gått till fler säsonger?
Nej, alltså, hon men det är liksom redan veteran. Det handlar ju om att de mediala människor som var småbarn. Det här var ju härligt att se någonting annat. Alltså, Elsa är absolut lika medveten om kamerorna. Men jag tycker ändå att hon försöker göra någonting ärligt. Och jag tycker hon har något jävligt härligt i sig, i sin personlighet. Jag tycker hon
är nog mer genuint och sen mer naket får man väl säga på något sätt. Man känner henne. Och det är ju det jag också säger. Att jag känner, jag ser henne på ett annat sätt. Det är verkligen...
Ja, jag tycker ändå hon är en jävligt, i alla fall en härlig person. Liksom.
Mm, absolut.
Och jag tycker att den här serien, jag hoppas att den levererar. Jag har bara sett första avsnittet. Jag kommer definitivt titta. Jag tycker man ska titta på det. Mm. Superkul att ni lyssnade. Kolla på Äkta Billgrens, tycker jag. I alla fall. Så
det
ses vi
också.
Nästa
absolut.
Vecka.
Absolut. Jag fortsätter titta. Jag tycker det är fascinerande. Jag vill veta mer om den här familjen.
Mm, ja, det vill man verkligen.
Mm. Mm.
Jag heter Malin Eklund med 3U på Instagram.
Mm, det är ju rimligt. Och jag heter Jenny Ham på Instagram. Och vi heter Keeping Up Malin Jenny på Instagram.
Det gör vi. Vi ses nästa vecka. Tack att ni lyssnade.
Puss, puss.
Puss, puss. Touching me like that, oh no, you got me losing control.